Jag tänkte ta på frågan, varför i all världen mission? Och då tittar på klockan och blir inte orolig för mig själv, jag blir orolig för er. Men vi får se om vi tar ett stycke på det. Varför i all världen mission? Och för att få er med i tankearbetet så ska jag ställa en liten fråga. Vad är missionens yttersta, djupaste målsättning? Jag kanske kan få någon svar på det. Vad är missionens yttersta, djupaste målsättning? Vi börjar komma loss här. Men det är inte färdigt svarat. Ja, fortsätt att tänk.
Fostra lärjungar.
Någon annan tanke?
Hjälpa dig pass åt.
Ja, den säger bra, men räcker inte fram.
Gud ska bli ärad i och allt.
Han har läst på. Hörde ni vad han sa? Att Gud ska bli ärad och upphöjd, få den plats som är hans. Det är missionens yttersta målsättning, uppgift. Men vad är det för ni har svarat på egentligen? Jo, ni har svarat på vad är missionens arbete för att få det åstadkommit. Att Gud blir ärad och upphöjd. Det finns en målsättning, men det finns också en arbetsuppgift för att målsättningen ska nås. Varför i all världen mission? Man kan också säga varför i alla tider mission. Dagens text är egentligen själva språngbrädan för de här frågorna. Och det är Lukas 2. Simon tog Jesus i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Men vi går längre tillbaka i tiden. Vi går åtminstone 2000 år bakåt. Och mänsklighetens historia enligt den bibliska skildringen är ju 6000 år tills idag. Från Adam till Abraham 2000 år. Från Abraham till Jesus 2000 år. Och fram till oss 2000 år. De första 2000 åren så fanns inte judafolket. Men med Abraham så finns de med i historien. Och det finns en mycket intressant sak här med Abraham. Och frågan, varför i all världen mission? De första 11 kapitlen i Bibeln handlar ju om de 2000, första 2000 åren. Skapelseberättningen kanske handlar om mycket mer än 2000 år, men det är en öppen fråga. Men här i första Mosebok 12 så har vi Abraham. Och Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus bort till det land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli till välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och den som förbannar dig ska jag förbanna. Och i dig ska alla släkter på jorden vara välsignade. I dig ska alla etnos, folkgrupper på jorden vara välsignade. Vi tänker vanligtvis och begränsar det till att det uppfylldes med Jesus. Och det är den absoluta uppfyllelsen. Men från Adam, från Abraham till Jesus är det 2000 år. Skulle inte detta ord som sades till Abraham, i dig ska alla släkten på jorden vara välsignade, ha en innebörd, ett förverkligande också under de 2000 åren? Vad menade Gud när han sa det här till Abraham? I dig så ska alla vara välsignade. På något sätt borde det kunna hända någonting nu i och med att Gud gav honom den här både befallningen och löftet på profetian. Vad var Guds avsikt omedelbart och under åren som följer? I dig ska alla bli välsignade. Vi får reda på ganska tydligt Guds planer och hur det judiska folket, Abrahams folk, skulle leva. De skulle inte få beblanda sig med andra folksgrupper. Deras män fick inte ta sig hustru från andra folkgrupper. Och de männen från angränsande länder skulle inte få komma dit och ta sig någon fru därifrån. Det var ganska strikta. De fick inte beblanda sig. Det skulle vara vattentätt mellan dem och de andra. Lite apartheid över det. Så det låter ju inte som att det skulle vara till någon välsignelse att de fanns där när de levde så separerat från de andra. Vad tänkte Gud om Israels folk? Jo, han ville ha ett folk, särskilt med kontrasten av 2000 år som hade gått, som var ett enda stort, ja, mycket av ett mörker. Att nu skulle något nytt börja. Ett avstamp då Guds vilja skulle komma in i mänsklighetens historia. Och att Abrahams folk skulle vara själva budbäraren, förverkligandet av den. Så här skulle ett folk leva för sin Gud, Jehova, tacka och prisa honom, leva i välsignelsen, shalom, med att följa och lyda sin Gud. Och de levde ju så pass öppet så att angränsande länder kunde se dem. Och de länderna hade sina gudar. Man offrade till dem. Kanske ofta på höjder. Man försökte att manipulera, muta dem. Få dem på att vara välvilligt inställda till sig. Att ställa upp på folkets önskningar. Att skapa någon sorts hyfsat livssituation. Man offrade sina barn för att manipulera dem. Men det blev inte vad man ville. Man lyckades inte att hantera sina gudar så att de var med på vad man önskade sig. Men där borta, i grannskapet, där levde Abrahams folk. I total kontrast till hur de levde. De försökte inte och behövde inte manipulera sin Gud Jehova. De tackade och prisade honom. Vad skulle du tänkt och funderat över om du hade levt i ett av grannländerna, sett din misär och deras välstånd och hur de tillbad sin Gud? Hur skulle du reagera? Inte som en sekulär svensk, men som en som tänker och tror och förstår att allting beror på gudarna. Vad skulle din tanke varit? Ja, det jag lever i är ett misslyckande. Det vettigaste vore att jag tar och gör en utflykt till Palestina, kan vi kalla det på den tiden, Kanans land, och fråga om det till äventyrs vore möjligt för mig att komma nära denne Jehova, er Gud. Kunde jag få bli en efterföljare, en som tillber honom? För det är utan tvekan en så stor skillnad på hur jag har det och hur ni har det. Det vore en rimlig reflektion, eller hur? Och det var det som var den liksom första betoningen på Abraham. Du ska vara till välsignelse genom att visa upp, var en presentation i tiden av ett folk som tillber Gud och avslöjar, visar för grannländerna att Jehova är ett levande alternativ. Det andra är inget alternativ av gudar, men Jehova är ett alternativ. Det här är svårt att riktigt landa i, därför att Gamla testamentet tyvärr skildrar inte mycket av det. Det kommer fram nu och då. När de tågade ut i Egypten så var det många icke-israeliter som följde med. De hade lyckats då i slutskedet tydligen att visa något annorlunda. Under Davids tid fanns det, kan man kalla för, Salomo. Men mycket av Gamla testamentets 2000-åriga historia är inte ett lyckat skildring av hur andra dog till Jehova. Hur mycket man vill tala väl om det, så är det inte så. Och nu får inte ta mig att jag ger mig in i Israel-debatten, den som finns, och säger något om den, för det är en helt annan sak. Men varför är all världen mission? De skulle ha varit en demonstration, men ofta drog de skam och vanära över Guds namn. De födde bort i fångenskap, alla 12 stammarna. Och grannländerna såg på det här och tycker att deras Gud är ju inte mycket att räkna med. Nu är de fångar allihop. Och detta vill jag att, jag har inte själv haft det så tydligt för mig i alla dagar, men jag tycker att när jag förstår det här på detta sättet, då förändras min gudsbild på så sätt att Gud älskar alla människor. Gud vill ha ett folk som lever för honom och drar alla till sig. Han älskar ingen så mycket mer än någon annan. Han älskar inte oss mer än andra i Skillingaryd. Men han vill ha ett folk som bär ut, drar de som finns där ute till sig, för han älskar dem. I Gamla testamentet så har vi också det här tabernaklet och templet. Och det är en ganska intressant planlösning på det. Ni kan hela den här. Det är ganska lika de två. Det allra heligaste, det heliga, det området där männen kom och dit kvinnorna kom. Men så finns det ett område runt, liksom omkring detta tempel, som också är tempelområde, som kallas för hedningarnas område. Vad skulle det vara bra för? Att i själva templet har den största ytan för hedningarna. Det måste ha funnits en mycket tydlig avsikt från Guds sida. För han gav planlösningen till det. Att hit skulle hedningarna få komma, grannfolken, för att söka och lära känna Gud. Kan det bli tydligare än så? Det fanns ett område dit de skulle få komma och ta de första stapplande stegen att lära känna Jehova. Ja, jag lämnar en del andra saker i Gamla testamentet. Det finns fler. Den här salmen vi läste tillsammans är ju tydligt uttryck för hur Gud älskar alla människor i alla länder. Nya testamentet svarar ju också på frågan varför i all världen mission. Jesus, de 3,5 åren han var i officiell verksamhet och han hade nått sin 30-årsdag, då som man som judisk man kunde gå ut i officiell offentlig verksamhet, ta ett ansvar och vara myndig på den nivån. Han levde ju i stort sett ibland folket i Israel, Palestina. Lärjungarna, alla 12, var judar. Och de flesta som mötte och träffade honom var judar. Men visade Jesus någonting konkret på att en icke-jude hade ett utrymme hos Gud i hans hjärta, hade ett utrymme hos Jesus i hans kärlek? Finns det några exempel som hjälper oss till rätta, eller är det bara missionsbefallningen och ett antal sådana uttalanden? Ja, vi har ett exempel som tar bort varje tvivel på att Jesus inte hade hjärta för dem utanför den judiska folkgruppen. Det finns ett område idag som heter Västbanken. Här i Bibeln är det samma som heter Samarien. Jag påstår inte att gränserna är exakt likadana, men stort sett är det samma område. Vad är det för folk som ursprungligen bodde där? Ja, ursprungligen, alltså från Abraham, så blev det ju någon av stammarna som bodde där. Men 722 före Kristus så bortfördes de 10 stammarna i norr till Assyrien. Hoppas ni tar lite årtal och historisk fakta här. Åtminstone några av er. Och assyrierna hade en sorts policy att när man tog ett folk till fånga så förde man bort ungefär hälften av dem. Och hälften lämnar kvar, inte precis hälften, men en god portion fick stanna kvar. Och sen skickade man en ganska många av sitt folk, så att det blev proportion lika många som var kvar. Ungefär så där. Så assyrier flyttade in i det området som var Samarien. Då var det inte Samarien, men blev Samarien. Och sen blev dessa då uppblandade med varandra. För deras tanke var att det ursprungliga folket skulle helt och hållet försvinna ur historien och bli assyrier. Det blev ett blandfolk. Så de här då som Jesus mötte, det var ett blandfolk. Och de var så till den grad, jag hatade, man såg ner på dem. Det var alltså det sämsta folket i hela grannskapet. Och skulle man till äventyr stå, färdas ifrån norr till söder eller från söder till norr, från Galén till Judén eller tvärtom, så gick man oftast österut som man kom in i nuvarande Jordanien för att undvika att gå i det här området som var Samarien. Man vill inte smutsa ner sig med att gå igenom. Hade man brådskande ärende så gick man med skygglappar så inte man såg någon människa. Man tog expressfart igenom. Känner ni hur det känns? Här har vi Jesus och hans lärjungar som går igenom. Och mitt på dem så stannar de vid Jakobs brunn, alltså det var ursprungligt judiskt område. Och de går in för skicka Jesus in dem till Ica för att handla lite mat. Om de hade Ica där, det hade inte jag kläm på, men de skulle skaffa sig mat i vilket fall som helst, vad det än gick att köpa. Det står Johannes 4, tror jag. Och mitt på dagen så kommer en kvinna. Det var dött annars. Man vill inte leva i hettan. Man bär vatten på morgon och kväll, inte mitt på dagen. Men hon hade ett sorts rykte så att hon ville inte gå med andra. Hon kunde möta andra människor. Och henne pratade Jesus med. På den tiden så talade ytterst sällan en man med en okänd kvinna. Och då talade överhuvudtaget inte jude med samarier. Man ville inte träffa dem. Och här, denna kvinna då, som hade ett förflutet, och till och med inte bara förflutet, nuvarande sammanhang som inte var så snyggt. Hon skulle egentligen vara dödad 4 gånger om enligt judisk lag. Jesus går här trappsteg för trappsteg för trappsteg för trappsteg ner till det djupaste skiktet av en mänsklig situation. Vi känner inte den här riktigt i ryggraden, hur radikalt, hur det riktigt är en helt oacceptabel situation. Men från Guds sida är den inte acceptabel. Oacceptabel. Vad som är oacceptabelt är att den människa längst ner inte blir omhändertagen, inte får Guds evangelium till sig, inte får möta Gud i sitt liv. Det är oacceptabelt. Och där har Jesus visat att vi har samma kallelse. Ingen får vara utanför vår räckvidd att vi ska nå dem. Vi får inte leva i vår präktighet, på så sätt att de många djupast bortkastade inte nås. Är ni fortfarande kvar, eller är det? Ja, vi går kvick i någon annan sammanhang som också mycket starkt poängterar eller snart svarar på frågan varför i all världen mission. Och då tar vi från Apostlagärningarna 2. Det är pingstdagen och det är när den kristna församlingen föds. Och vad som händer då och där är tydligare än vi kanske ofta tänker till på. Ett svar på varför i all världen mission. Det är 50 dagar efter påsk, 10 dagar efter himmelsfärden, Pentekost. Och här kommer, och det har sina traditioner i det gamla lagens givande. Och till den dagen, inte pingstdagen, det blev pingstdagen, men till den dagen kom judar ifrån alla länder i området och proselyter, de som hade omvänt sig till judendomen. Det var en av det judiska folkets stora högtider. Så det var ett myller av människor, ett myller av språk och kulturer som hade mött upp i Jerusalem. Och här träder lärjungarna fram och Guds ande, Jesu ande, den helige ande, kommer ner över lärjungarna och det som hörde ihop med dem. Och de börjar tala språk och blir beskyllda för att de är druckna mitt på ljusa dagen, när man ska vara för sunda vätskor, som de uppförde sig. Men så lyssnar man in och hör efter vad är det som händer. Jo, här talas det språk som vi talar där vi bor och bygger i olika länder. Och alla säger att det språk vi talar är representerat, uttalat här och nu av människor som inte kan det språket. Det är väl folk säger att vi begränsar ofta den här händelsen till att de blev döpta i helig ande och de fick tala i tungor. Det hör med bilden, men jag tror att det finns ett ännu starkare motiv, en ännu större omfattning av sanning i den här skildringen. Märk här. Här föds, börjar, här tydliggörs vad den kristna församlingen är. Förut var det ett antal språk som var lämpade för gudstjänstbruk och för det heliga, arameiska och hebreiska. Förut var det starka, tydliga gränser mellan oss och dem. Men nu talar man om Guds väldiga gärningar på alla språk. Kan ni känna efter hur radikalt det var? Att här tydliggörs det att Guds församling, som ska bära ut budskapet om Guds nåd, evangelium, De gör det så att varenda människa kan förstå det. Och adressen är: gå ut med evangelium till varenda människogrupp, alla etnos. I dig ska alla etnos vara välsignade. Det skulle förverkligas under 2000 års tid. Ja, fyra egentligen från Adam. Men nu börjar en ny skede att bära ut budskapet. Det är det vi är. Ja, jag hoppade över en sak där jag tänkte jag skulle avslöja lite grann om templet i Nya testamentet, och det får jag sluta med då. En dag så var Jesus lite grann på mycket dåligt humör. Allting for omkring. Jag ska inte välta omkring offerbordet där. Han kom till templet och det blev uppståndelse. Han uppförde sig verkligen illa. Jag ska rätta till det sen. Vad hände egentligen? Och vad var problemet? Det var alltså när Jesus rensade templet. Ni har läst det. Har ni diskuterat det här om missionsaktionen och Jesus rensade templet? Så ni har fått rättsida på det kanske? Ni kan hantera det hela. Ska jag säga något om det? Ja, vad hände? Vad var det egentligen som var själva problematiken? Jo, man hade i tempelområdet då, för att börja så. På den tiden var Israel ockuperat av romarna. Man använde romersk valuta när man gick och handlade. Den israeliska valutan var inte gångbar ute i marknaden. Men då tyckte judarna att det kunde inte komma med orena pengar till templet, så där växlade man romersk valuta till Israel judisk valuta. Och det var väl inte egentligen något tokigt i det. Man kände så att så skulle vi ha det. Och djuren, istället för att dra med sig djur utifrån de långa vägar kanske, så kunde man köpa djur här i templet. Det här området där Jesus for fram så våldsamt, där var det en sådan sorts transaktion som skedde. Tycker ni att Jesus hade orsak att bli så uppriven över det? Ja, problemet är egentligen det att här hade man ockuperat, kan kalla ockuperat, använt hedningarnas område, alltså den yttersta delen då innan man kom in till det heliga, för den här sortens aktiviteter. Och vad säger Jesus då när han sätter fingret på den ömma punkten? Han säger: mitt hus ska vara ett bönehus för judar endast. Säger han det? Han säger: mitt hus ska vara ett bönehus för alla folk, för alla etnos. Och problematiken var den att här hade man, utnyttjade man det området där hedningarna skulle komma för att lära känna Gud, för sitt eget, ja, egna teologiska tankar. Och frågan är lite då till oss: har vi såna här zoner som vi har avsatt för privat bruk som församling? När allt vi är och har och alla våra områden är avsedda till att vara för att alla människor ska lära känna Gud, ska tillbe honom i ande och sanning. Jag tycker att vi kan sammanfatta svaret på frågan varför i all världen mission med att svara så här. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom icke ska förgås utan hava evigt liv. Därför vi är kallade att gå ut, sändas. Amen.